Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Roll. Starta timer. Oj, aj, jag krockade.
Nej. Starta timen, krocka.
Ja, vet du vad jag kände nu?
Nej.
Eftersom jag sprang hit. Och jag är så varm i kroppen och eftersvettas. Och att jag med de här lurarna på blir jättevarm och mina öron.
Ja, ja men precis. Lätta på ena örat, ja. Lufta det lite grann. Och sen kan du ta nästa öra om en stund. Vi ska ta oss igenom det här tillsammans, du och jag.
Vi gör det. Ja, hur är läget då?
Alltså, med mig är det ganska bra. Mm. Helt okej faktiskt.
Skönt.
Ja, det är dumt att klaga, skoja, det enda jag gör hela dagarna. Dag ut och dag in, men jag mår faktiskt ganska bra. Hur mår du?
Skit.
Du mår skit.
Alltså, rent skit.
För fan vad tråkigt.
Ja, det är faktiskt. Och det är man inte bortskämd med, att jag mår skit.
Nej, jag mår och att jag bra. Mår bra.
Ja, det är ändå.
Är det ombytta roller idag?
Vi har väl en sån om året ungefär.
Ja men precis. När du brukar vara lite nedstämd, lite ångestig.
Mm.
Alltså, ofta så brukar det ju vara när du har PMS som du dippar. Men nu är det alltså inte på grund av det, menar du?
Nej, jag vet faktiskt inte var i månaden jag är. Jag kanske närmar mig PMS. Jag ska kolla nu bara för att vara på den säkra sidan. Nej, jag är på dag 18 och min cykel brukar vara ungefär 27-28 dagar.
Mm.
Så jag är ganska långt ifrån PMS, men jag är också förbi ägglossningen. Och oavsett så har jag varit ångestig i typ en månad nu. Så att,
ja, men det är ju väldigt ovanligt.
Det har inte med det att göra, tror jag.
Nej. Det är ju inte nice att det har suttit i så länge.
Nej, det är faktiskt inte det. Men det här avsnittet tänkte väl vi gå lite på djupet i våra känslor och en liten lägescheck i livet just nu. För det var ganska länge sedan vi gjorde det.
Ja, men precis. Vi har pratat om väldigt många andra ämnen istället. Ja. Och så har vi dribblat bort oss i fakta och fake news.
Men det har ju varit väldigt kul det? Också.
Fake facts. Vad fan heter det? Alternative facts är det jag letar efter. Jesus.
Men det gillar jag att prata om. Jag tycker det är jättekul.
Jag tycker också att det är roligt.
Mm. Men vi får ju mycket komplimanger för just när vi pratar om våra känslor. Eller ja, kanske precis. Framförallt när du pratar om dina känslor. För jag brukar uppenbarligen inte ha så mycket
känslor. Jag har väldigt många känslor. Men då är det ju tur att vi är lite 90-10 på den fronten. Mm. Så nu är det de 10% när Klara är på botten och jag är på toppen. Så sörpla i er, nu kör vi.
Konsten att vara, 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 konsten att vara.
Vi fick ett jättefint mejl. För några veckor sedan är det. Jag låter avsändaren vara anonym, som vi brukar göra. Men personen har skrivit: hej bästa Klara och Gustav. Först och främst, tack för världens bästa podd.
Oh,
tack ska du ha.
Det är vi, tack själv.
Det är ett konstaterande.
Ja, fakta.
Jag har velat att ni ska prata om det här ämnet tidigare, men inte vetat hur jag ska formulera mig för att det inte ska låta som sådär det deppigaste någonsin. Och idag var ni ändå inne lite mer på det och jag tänkte mest att ja, nu har jag ändå en röd tråd att haka fast vid. Gustav, när du sa att du tror att du mer eller mindre kommer må dåligt resten av ditt liv för att det varit så hittills, hur ger du inte upp? Hur klarar du av den tanken? Hur överlever du att du bara överlever och inte lever? Och Klara, min uppfattning av vad du delar med dig av är att du ändå mår bra. Jag har uppfattat det som att du inte anser att du lider av psykisk ohälsa, men att du såklart ändå ibland har ångest och depressiva tankar. Ni kommer ju från två olika håll som ändå möts lite här och där. Så min önskan om ämnet till podden är typ hur man kan leva lite. Hur... Ja, jag vet inte om jag förstår meningen. Hur man kan leva lite medan man bara överlever. Hur man inte ger upp utan fortsätter att leva.
Mm.
Hoppas ni förstår vad jag är ute efter och tycker att det var roligt att snacka om. Många coronavänliga och frivilliga kramar från vår kära lyssnare. Det här tyckte vi var ett väldigt fint mejl.
Det är ett jättefint mejl och superintressant ämne.
Mm.
Jag vill nästan börja med frågan hon ställer till dig.
Ja.
Just för att nu ska vi passa på idag när du inte mår så bra.
Precis. Nu mjölkar vi den här kossan.
Finns det någon särskild anledning till att du mår som du mår just nu?
Ja, det finns det ju definitivt. Jag tror att det är en blandning av ett år där världen inte har sett ut som den brukar göra. Och att jag har verkligen... Jag tror mitt sätt att hantera jobbiga saker är att sopa det lite under mattan. För jag tycker inte det är kul och må dåligt. Och jag tror att vissa människor har ett behov av att älta jobbiga saker. Eller tänka mycket på jobbiga saker eller prata om jobbiga saker. Och andra människor har ett behov av att kanske inte prata om det men tänka mycket på det och vara först, går in i sig själva lite. Och jag tillhör definitivt kategori nummer två. Jag tänker och tänker och tänker. Och pratar helst inte, för jag vill inte tynga andra med det ofta. Men också att jag är en sån obotlig jävla optimist i många fall. Och jag tycker att livet är så otroligt mycket enklare genom att försöka tänka positivt. Det kan vara hur jävla skit som helst. Och så kan man prata lite med det, om det med sina vänner. Och sen så är det som att jag måste tänka till mig själv att nej, men nu är det nog. Nu, och jag orkar inte bara vältra mig i min egen självömkan längre. Nu måste jag ta det för vad det är och se det och tacka för mig och så går jag vidare. Och att hela det här covid-året har varit ett enda långt jag tackar för mig och går vidare. Att jag måste tänka positivt. Jag måste tänka att det finns ett slut på det här. Jag har mina nära, jag vet vart jag har dem. Allting kommer ordna sig. Det suger, ja. Men nu har vi konstaterat det. Och jag kan inte liksom gråta mig till sömns över det. För att det hade gjort det ännu jobbigare. Och jag tror att den här metoden, som är ganska effektiv kortsiktigt, den börjar göra sig lite till känna nu. Sen är det väl också att jag har så jävla lite jobb. Efter jul så har jag inte haft jobb. Jag var uppe i Luleå för vi gör Lasse-Maja säsong 2. Och jag har haft 3 dagar sammanlagt från januari till nu. Jag vet inte hur många dagar jag kommer ha. Jag tror att jag kommer ha kanske 10 dagar mellan januari och april. Jag har aldrig haft så lite jobb någonsin. Och det, alltså jag klarar mig ekonomiskt. Jag har sparade pengar. Det går ingen nöd på mig. Men det är bara den här självkänsla grejen.
Ja, för någon som sätter så mycket av sitt eget värde i sin prestation. Mm. Alltså att det ändå går... Jag vet inte. Jag vill inte säga att det går lätt för dig för att jag vet att du jobbar hårt. Men jag vet ju att du sätter ett värde i att du inte tycker att saker är skitsvåra också. Mm. Mm. Så nu när det då blir en svår situation att ta sig igenom plus att... Det är brist på jobbfronten. Det är väl 2 av dina lite så här värsta mardrömmar vardagsmässigt som har besannats på något sätt.
Ja, och jag vill, alltså så här, nu när man blir medveten om det, för man fattar ju inte hur dåligt man skulle kunna må av det förrän det händer. Men det är som att jag vill inte vara den personen som sätter mitt egna värde i om jag har jobb eller inte. Jag tänker, jag är väl för fan bättre än så. Jag är jätterolig att hänga med och jag lagar god mat ibland. Och måste jag få dålig självkänsla? Alltså, hur fan har jag mage att känna så när 2020 var ett av min karriärs absolut bästa år? Jag har varit så jävla mycket på tv. Jag har liksom fått så här meddelanden från folk ett par gånger under året som har gått som bara, åh, jag tittade på dig på YouTube. Jag undrade vart du tog vägen, men nu råkade jag hitta dig på Instagram. Vad har du varit? Man bara,
har du slagit på en enda kanal det senaste året? I'm everywhere.
Och det är liksom inte ens
Robinson, varit där. Bäst i test, varit där.
Åkte Vasaloppet.
Träningsprogrammet.
Du klarar mer än du tror.
Ja.
Vem kan vara Lasse-Maja? Nej, men det är som att så här, och hade det varit för 2 år sedan hade jag aldrig vågat säga en sån grej. Jag tycker verkligen att alla människor som inte är ödmjuka i sitt kändisskap är odrägliga. Och för mig är det jätteviktigt att bara... Jag fattar att alla inte vet vem jag är. Det är helt jävla orimligt att alla skulle veta vem jag är. Men det här året...
Men det, alltså, det kanske har varit
du
lite...
Du har bott i en liten, jag vet inte, tändsticksask.
Det är kanske också lite svårare att känna så. För att alltså, en sån utgångspunkt, när man kan vara så pass generös och ödmjuk i sig själv... Jag tänker ändå att det tyder på att det mesta är okej i ens liv liksom, när man kan vara så. Ja. Men nu när det kanske slår av lite mer nerv, för oavsett om du fattar rent logiskt att det är corona som gör att jag inte har lika mycket jobb, så slår det väl ändå an någon slags sträng som är så här, tänk om jag inte är lika relevant längre.
Absolut.
Och så kommer någon och bara så här, var har du varit? Man bara, överallt!
Ja, absolut, jag måste hävda mig. Det är jättekonstigt.
Men jag tänker typ att det inte är så konstigt. Jag tänker att det är ganska naturligt. Det är väl bara att du har alltid suttit i en sån situation där du egentligen inte har behövt göra det tidigare. För att det har varit så himla självklart, för att du har haft liksom dina plattformar och du har vetat vad du håller på med. Det blev fel mening. Men så här, du har ju gjort saker som har varit ovana på den senaste tiden. På ett sätt som det inte var när du gjorde YouTube. Då visste du ju exakt liksom.
Och nu jag hade mer kontroll själv i alla fall.
Ja, men precis. jag vet inte, jag spinner vidare liksom.
Jag tror du har någonting. Mm. Och jag tror också att alltså det här har ju varit min största skräck sen jag var 19, vilket är 8 år sedan, att jag en dag skulle bli inaktuell. Alltså det har varit den här oundvikliga katastrofen. Som liksom att så här, ja, vi alla kommer dö av miljön. Typ i mitt lilla obetydliga liv så är det att jag kommer, en vacker dag kommer jag oundvikligen att bli inaktuell. Så att det är bara att njuta och rida på den här vågen medan det går. Medan jag fortfarande får frågan från SVT om jag vill leda program. Medan jag fortfarande får frågan av TV4 om jag vill skådespela i deras serier. Ja tack, ge mig de där jävla jobben. För att det är en sån otroligt ytlig värld. Och bara det är ju nog för att ge en liksom magsår. Och att jag har gått och nojat och tänkt. Och sen när man inte längre var störst på YouTube. För jag var ju största videobloggaren i Norden ganska många år. Och sen så gick liksom Therese Lindgren gick om. Och hon var nog den första som gick om. Och sen så var det många som liksom kom efter. Och att jag trodde att det skulle vara en sån chock på något sätt. Att jag skulle drabbas av någon existentiell kris.
Jag tänkte precis det.
Ja. Men jag gjorde inte det. Alltså det funkade ändå. Men nu är det som att nu kommer allt sånt. Det som inte kom 2015, när jag inte längre var störst, det kommer nu. Mm. För jag har gått en månad utan jobb och jag ser ingen gryning. Men sen är det ju också, jag blev ju av med ett jobb. Jag vet inte, är det oproffsigt att prata om jobb man inte har gjort som man skulle gjort?
Nej, det tror jag väl inte. Eller vadå? Va? Så att du blev av med ett kontrakt då?
Ja, eller så här. Den korta historien är ju att jag fick ju frågan att vara med över Atlanten.
Mm.
Och tackade ja, för jag tänkte att fy fan vilken häftig grej. Det finns ingen tvekan i min kropp. Jag vill jättegärna. Och allt var klart. Och jag var en av de medverkande. Men sen behövde de flytta på produktionen och då krockade det med Lasse-Maja. Och Lasse-Maja hade redan ändrat sina datum för att anpassa sig efter den här produktionen. Och de kunde inte ändra dem en gång till. Och då blev det att jag var tvungen att tacka nej till det. Och shit vad det gjorde mig ledsen. Alltså på riktigt ledsen. Och inte för att det var liksom så här mitt livs dröm eller någonting sånt, utan bara att lilla tryggheten i att ha ett jobb, lilla tryggheten i att bara kunna komma bort från Sverige. Göra något annat. Ha tv-grejer på gång. Alltså bara en liten trygghet i karriären typ. Mm. Och så typ tas det ifrån en på något sätt som man inte har någon kontroll över. Som ingen har kontroll över egentligen. Nej.
Jag tänker att det som är det jobbiga med hela covid-pandemin är att det är så chockartat. Man har inte kunnat kontrollera det här överhuvudtaget, utan man har bara fått massa konsekvenser av någonting som inte går att stoppa. Och ibland tror jag nästan att det kan vara svårare att hantera. Att, ja men så här, ponera då, nu har ju du jobb, så att det handlar ju inte om det egentligen. Men ponera att du hade börjat liksom märka att det chanserade lite av sig självt. Liksom, och det var inte på grund av en pandemi, utan det var kanske på grund av att ja men, någon annan kom. Eller liksom, ja, det går ju liksom i vågor det där. Mm. Jag undrar om det kanske hade kunnat vara lättare, för att då finns det inget så här, tänk om.
Nej.
Nu är det ju hela det här året har varit ett enda stort tänk om.
Mm. Jag tror det, jag tror verkligen det.
Och osäkerhet är ju en sån himla obehaglig känsla. Det är ju det vi hatar allihopa. Att så här, vi vet inte vad som händer härnäst.
Och det är det ofrivilliga. Mm. Alltså på något sätt, jag har ju, som jag sa, jag har varit redo i 9 år att min karriär kommer ta slut. Att jag kommer bli inaktuell. Och hade det bara varit att det kom någon som var yngre och coolare och roligare och man hade fasats ut, ja men den så bit. Men nu är det här ofrivilliga, att det är inte ens... Det är inte att någon annan har kommit och tagit min plats. Och det är inte att, eller hoppas jag i alla fall inte, att kanalerna inte vill jobba med mig längre. Utan det är ju det här att ingen har jobb. Att det är svårt för alla.
Fyller du 27 i år, eller 26?
27.
27. Ja, det var mitt värsta år.
Var det? Ja. Åldersnojemässigt?
Det här är också bara spekulation, men... Det finns ju dels en myt om att, du vet, 27 Club. Att ja, alla artister dör när de är 27 liksom. Och att det tillsammans med det är ett av de jobbigaste åren att ta sig igenom, för att man blir vuxen på ett annat sätt. Mm. Så att konsekvenstänket, det där, ja, du har väl förstått i teorin att någon dag kanske din stjärna dalar. Mm. Men du kanske inte har känt tyngden av det på det sättet som när man helt plötsligt är 27 och har liksom ett fullt utvecklat konsekvenstänk och allt vad det kan innebära. Det, vad det hade inneburit för dig om du var 22 och bara såhär, nu är du inte störst på YouTube längre. Det är en annan sak än vad det innebär för dig när du är 27 nu. Mm. För jag tror det här med trygghet, att man blir liksom mycket mer bekväm på ett sätt att man vill inte. Du vill ju inte bli av med din lägenhet. Du vill ju inte bli av med ditt jobb. Du vill ju inte liksom bli av med de här grejerna. På ett...
Nej, det är en ålder där man ska ha sin skit till.
Ja, men precis. Exakt. Ja.
Och jag vet, vi pratade om det när jag var hemma hos dig och Albin på middag för någon vecka sedan. Och jag och Albin pratade om hur vi båda har upplevt att så här, man har varit yngst. Och att folk har bara, är du så ung? Och du har hunnit med så mycket. Eller du är så duktig på det du gör och du är så ung. Och att man alltid har varit yngst på sin arbetsplats.
Ja.
Att alla andra har varit 25, 26, 27 och man själv var friska 20.
Ja,
stroppade exakt. Omkring så trodde man visste vad man gjorde. Och nu är liksom hälften av alla man jobbar med yngre än en.
Mm.
Och att ingen är längre imponerad över att man kan saker.
Nej, och för någon vars sämsta nivå är hög. Alltså så här, att det här med att ett MVG är standardnivån liksom.
Mm.
Det blir så himla brutalt om man har varit 20
ja.
Och liksom så alla har varit bara default imponerade av en för att säga, men gud, är du 20 och klarar av det här liksom. Mm. Då blir fallet så mycket större sen när det inte är så längre.
Mm.
Det är ju först nu som jag, ja men jag diskuterade att eventuellt byta yrke.
Mm.
Så här, jag plockar upp den bollen lite här och där och funderar lite grann på så här, är det här jag vill göra? Och så kommer jag fram till att jo, men det är, jag tycker det här är nice, jag ska köra vidare på det här. Och så driftade jag det liksom med en av mina kollegor som bara så här, ja, du är ju inte 22 längre.
Mm.
Och jag så här, nej, okej, så nu har jag inte jag möjligheten längre. Alltså, och du vet, det bara slog mig så himla hårt att så här, okej, men tidigare, du vet, då har jag varit på ett jobb i kanske 2 år och sen har jag bytt jobb och det har inte varit några problem att få ett annat jobb. Och sen nu då man bara...
Men vadå, är det ett problem när man blir äldre? Att det ser dåligt ut på CV:t? Eller vad
är
det?
Nej, men mer så här att om jag skulle byta yrke där jag liksom har en väl utstakad väg nu och många års erfarenhet och liksom mycket kompetens på mitt område. Om jag byter yrke nu så hamnar jag ju... Ja, men precis. Ja. Och det är ju dels mer attraktivt för en själv kanske, om man är liksom 22, för att man har inte så mycket referensramar liksom, medan jag är så här, jag vet vad en bra arbetsplats är, jag vet vad en bra lön är, jag vet vad jag kan kräva och inte liksom. Men så det bara slog mig väldigt, väldigt hårt då. Ja. Jag har återhämtat mig sedan dess, som tur är. men det blev mörkt där ett tag.
Men som jag ska svara på frågan i mejlet vi fick, så tycker jag ju att uppfattningen som våra läsare beskriver om mig och mitt mående, den stämmer ju väldigt väl. Jag tycker ju inte att jag lider av psykisk ohälsa, men jag har ju absolut ångest och depressiva tankar.
Mm.
Och det har verkligen varit en pissemånad. Eller två pissemånader kanske till och med. Beror på när man börjar räkna. Men man kan ju mejla hejatkonstenattvara.se om man vill ha kontakt med oss. Eller ha kontakt. Det är lätt som att vi ska börja brevväxla. Det kommer vi inte ställa upp på.
Nej, det kommer vi inte göra.
Tyvärr. Men vill man ge oss tips på poddämnen eller vad det nu än kan vara. Eller bara berätta något kul. Skriv det.
Konsten att vara. When you're ready for the future.
Välkommen till din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan två nyheter. Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Konsten att vara.
Men personen frågar ju också Gustav, din liksom taktik när det kommer till ditt mående. Hur gör du för att inte ge upp? Alltså hur klarar du av tanken på att du förmodligen alltid kommer att må dåligt?
Det är ju ett rent mirakel faktiskt. Och jag tror att Jag tror så här. Jag har alltid någonstans i mig trott att sättet jag mår på är normalt. Så att jag har alltid tänkt att så här, det här är ett grundläge. Det här är bara så jag är. Och den insikten kommer med två sidor liksom. Å ena sidan kan det ge mig lugn som jag känner nu. Att jag säger, ja, men jag vet att jag kommer få battla det här. Jag vet att det kommer gå upp och ner. Jag förstår att jag måste vara liksom förberedd på dippar. Men tidigare så har jag accepterat det lite för mycket. Så du pratar om att vältra sig till exempel. Det har jag gjort väldigt mycket tidigare. Vältrat mig i hur jag mår. Och sett hur jag mår som att det inte går att göra någonting åt på något sätt. Jag tror att jag har omformulerat meningen i mitt huvud till att det går att göra någonting åt, men det kommer aldrig försvinna. Om man förstår liksom skillnaden mellan uppgivenhet och hopp har liksom skiftat mer åt hopphållet nu. Liksom. För att saken är ju den att man ska inte må så dåligt som jag har gjort. Och absolut inte så länge som jag har gjort. För att det har varit en del av min problematik. Liksom, att det har hållit på så himla många år. Och jag tror att det är bara jävla envishet. Och att jag ändå har levt på mina toppar jättelänge. Och stått ut med lite för mycket egentligen, så här i efterhand. Liksom, att så här, shit, jag hade inte behövt spendera 10 år med det här. Men samtidigt så är det ju det som har gjort att jag faktiskt har börjat förändra hur jag beter mig. För att tidigare så har jag varit så himla övertygad om att hur jag mår är så himla beroende av saker som har hänt mig. Och det har styrt mig jättemycket. Att så här, jag får må så här dåligt för att det här har hänt mig. Mm. Och skillnaden som jag känner i mig nu är att så här, ja absolut, det hände skit när jag var liten och det blev jag ledsen av och sen så, men det riktigt sorgliga var ju när det började förändra hur jag var liksom. Och det har jag ju någonstans ändå gjort mot mig själv liksom. Fine att det började av en anledning liksom, men jag har låtit det fortsätta väldigt länge.
Men vad är det, alltså bara så att jag ska förstå dig rätt, du säger att det har fått pågå för länge. Men samtidigt säger du att du tror att du alltid kommer må så här.
Ja, men det är inte det som är grejen. Jag tror inte att jag alltid kommer att må så här. Nej. För jag ska försöka hitta någon så här, beskriva den hårfina skillnaden. Liksom, att jag förstår att jag i någon utsträckning alltid kommer få hantera såna här perioder. Jag är fast jävla besluten om att de inte kan vara så djupa som de har varit tidigare. Tidigare så accepterade jag på ett, liksom du vet, så här uppoffrande sätt att jag sa, det kommer alltid vara så här, så då behöver inte jag anstränga mig, för att det kommer ändå inte bli bättre, det kommer vara så här, och jag blev mobbad när jag var liten och därför kommer jag alltid tycka att det är jobbigt med de här grejerna. Och sen då tack vare att jag till slut gick i en strukturerad KBT-behandling så blev det liksom att vi började prata om det så här, okej, men nu har du gjort så här, alltså nu har du tänkt så här, du har tänkt massa dumma tankar om dig själv, har det funkat? Och jag bara, nej, det kan jag inte påstå att det har, men var ändå jag var ändå så här tvungen att erkänna för mig själv att så här, jo, men jag har verkligen tänkt så här elakt om mig själv, och det kanske funkar i perioder. Alltså så här att, ja, men man kan vara hård mot sig själv i perioder, men om man är hård mot sig själv i 10 år, alltså 30 år till och med, liksom, då blir det inte så himla bra. Så att jag tror att, nej, jag accepterar inte att jag ska må dåligt hela livet, men jag förstår att jag kommer liksom behöva kontinuerlig hjälp och så. Jag tror ju till exempel att jag har börjat på antidepressiva nu, igen liksom. Och det är första gången som jag har gjort det i samband med att gå i terapi. Och skillnaden jag upplever är som att jag är en ny människa igen. Liksom. Att jag är så här, men gud vad enkelt det är att ta sig igenom en dag. Oh my god. Nej, men du vet att saker händer och jag bara, ja, men det löser sig liksom. Och folk har varit så här, de bara, gud du är så fnittrig. Jag bara, ja, jag tror typ att jag är det när jag mår bra egentligen. Så att det är väl en insikt jag har tagit till mig. Liksom, att jag kommer kanske behöva antidepressiva hela livet. Jag kanske kommer behöva gå mer i KBT hela livet. Men det är så dåligt som jag mådde, ja, men typ när vi började podda. Mm. Nej, det går inte. Alltså mår man så dåligt, då, är det så här, då går du till läkaren nu. Nu. Det går inte att skjuta upp. Liksom.
Är det främsta du tycker man ska göra?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Sök hjälp.
Sök hjälp, och hjälpen är inte utformad för att hjälpa dig i första hand. Hjälpen är utformad för att det ska gå fort. Det är så vårt sjukvårdssystem ser ut just nu. Och det kan vara krångligt ibland. Liksom. Man kan vara förberedd på att så här, det här kan bli trixigt för mig att försöka få igenom. För att ja, men jag vet inte, jag gick in och läste mina journalanteckningar någon gång och såg att de så här, han håller god ögonkontakt och han är med och han är liksom, han är klar i huvudet och verkar inte må så dåligt typ. Och jag bara, fast det gör jag ju, det är ju bara att jag...
Det är svårt
jag,
att se på ditt liksom...
Ja, på mig på syns det inte. Nej, men jag tror ju att det syns, men det syns ju inte på mig. Och så fattade jag liksom att så här, jaha, okej. Okay. Då har liksom jättemånga trott att jag har varit helt okej. Okay, och så har de inte, jag vet inte, de har väl inte tittat på att jag har sökt hjälp så himla många gånger liksom. Så ja, jag tycker
definitivt... Vad frustrerande.
Definitivt. Ja, men det är jättefrustrerande. Jag har varit jätteförbannad. Och det är... svårt ibland att inte bli bitter över att det har pågått så länge, för att det tycker jag bara är onödigt. Jag fattar så här, okej, fine, jag har alltid mått så här liksom, men så här länge hade det inte behövt pågå på det här sättet liksom. Jag tror att man hade kunnat bespara mig en del liksom. Men samtidigt så är det ju det som har lett fram till den jag är idag etc etc, så att det är säkert lugnt ändå. Men jag tror så här, det är jättesvårt att känna den peppen liksom, när man mår på botten. Det är vare sig du är liksom psykiskt sjuk på riktigt alla mig eller psykiskt sjuk eller psykiskt påverkad som du är just nu. Liksom. Det går typ inte att vara peppad. Det är jättesvårt att ställa de kraven på en. Liksom. Och det är lite det som tillhör sjukdomsbilden, och det är det som gör det så himla svårt att göra något åt också. Men kontentan är väl att du ska inte må dåligt. Alltså så här, en längre period. Gör du det, då behöver du hjälp i sådana fall.
Verkligen. Man ska inte behöva må... Alltså alla mår dåligt i perioder. Mm. Så är det ju verkligen. Alla har ju... Det är så jävla mänskligt att ha ångest. Och jag känner väl lite att så här, ja, jag har mått skit nu i en och en halv månad. Men det är ingenting jag liksom vill söka hjälp för att jag tror det handlar mer om det som pågår i liv. Eller det handlar ju mer om vad som pågår i mitt liv just nu snarare än... Ja, alltså, jag vet inte ens vad det är som utlöser ångest hos deprimerade människor. Hormoner, jag vet inte vad det är. Elektroder i hjärnan som inte funkar som de ska.
Serotoninupptagarna som inte funkar. Det är det som är det vanligaste antidepressiva medlet i alla fall. Som är serotonin uppbyggande.
Men sen, om jag skulle gå så här i liksom ett halvår, ja, men då kanske det är läge att börja prata lite med någon. Men det känns ju verkligen som att man ska väl inte heller... Alltså, och det här kanske är kontroversiellt att säga, men jag tycker det är jättebra att vi har pratat så mycket om psykisk ohälsa på internet de senaste åren. Men det känns också lite som att människor, ja, mycket unga människor som har hört sina förebilder säga att de har liksom svår ångest och panikångest och allt vad det är. Och så känner de liksom ångest över kanske skolan eller kärleken eller vad det nu än kan vara. Och så tror de att det är något fel på dem. För att de har bara hört det som i att det är någonting, en sjukdomsbild. Liksom. Så jag tror inte heller man ska stressa upp sig över att ha ångest. Om man har det så som jag har det.
Nej,
utan
precis.
Där kan man, alltså, man tar sig igenom det och man kan
exakt.
Väl... Alltså det är väl det jag känner att så här, det behöver inte vara... Eller det är inget fel att ha ångest. Men sen kan det ju vara fel i längden. Att, då, ja. Att det kanske är faktiskt någonting man behöver hjälp med.
Men där tycker jag ju att där blir det så spännande att prata med dig, för att du är i grunden en sund människa. Och jag tycker, för mig då, som tidigare har sökt mig till väldigt mycket kulturellt material, om man ska säga podcast och filmer och så. Jag har sökt mig till väldigt mycket som har haft mycket ångestanknytning. Och faktiskt nu kommer fram till att, men gud, det är inte alls det här jag vill ha. Det är inte alls det här som gör att jag mår bra. Det här är del av att jag vältrar mig. Och där tycker jag att det är skönt att alltså så här, jag kan titta lite på dig och känna så här. Okej, okay, men när du mår dåligt så typ gör du någonting åt det. Eller så förstår du att du mår dåligt. Om du så här, gud, jag är typ trött och stressad. Ja, men då tar du dig en tupplur eller en jogging typ. Liksom, och så gör du någonting åt det. Och för mig så känns det så himla skönt liksom, för att jag har så lätt för att lägga mig i min ångest. Och, liksom, och jag tror att många som har psykisk ohälsa, åtminstone av de som jag liksom har pratat med, gör lite liknande. Liksom, att så här, okej, men vi vet allihop att man ska röra på sig. Är det någon som gör det? Nej, det är det inte. Och sen bara, varför mår jag så dåligt? Nej, men för att du rör ju inte på dig. Det är liksom som så här, ja men för mig, det enda som biter på ångest för mig är att röra på mig. Mm. It sucks, men det är sant liksom. Och det är inte att det biter lite, utan det är att det kan ge mig hela dagar utan ångest. Och då har jag inte haft det på många, många, många år liksom.
Men alltså, jag vill ju också inte låta som att jag är en hurtfrisk influencer-tjej som bara ibland mår jag dåligt, men då sticker jag ut och springer och blir allting bra. Alltså jag kan ju verkligen också ligga i soffan och bara att det på allvar tar mig en timme och bara komma upp ur soffan eller sängen eller vart jag än är. Att det går inte att ta sig upp. Och jag tror för mig har det hjälpt jättemycket att ha ett schema som jag följer. För att då står det på det schemat att idag ska du springa 20 minuter och imorgon ska du springa 45. Och dagen efter det ska du köra styrka en halvtimme. Och då är det som att någon har koll på mig på något sätt. Och att jag måste göra det, för annars får jag dåligt samvete. Mm. Plus att jag betalar pengar för det.
Det är en jävla bidragande faktor.
Som någon skrev i Facebookgruppen. Bara, gud, jag vill också betala 500 spänn i månaden för att någon ska se åt mig och gå ut och springa i 20 minuter om dagen.
Det är så värt.
Det var jättekul. Ja, men så att jag mår ju skit. Jag ligger ju och förhandlar med mig själv och är deppig och tycker synd om mig själv. Och sen så till slut, när jag har gått en halv jävla dag och jag till slut tar mig ut och springer. Nej men alltså 20 minuter. Mm. Bara dra på sig ett par skor 20 minuter runt kvarteret och tillbaka. Jag mår så bra.
Ja, det men hände precis. Någonting.
Jag var för fan ute och sprang när jag var bakis förra veckan.
Ja,
och jag var inte bakis när jag kom hem igen.
Gud vad skönt.
Det är sanslöst.
Men jag tror att det är det som är bra liksom, för att om man då har din personlighetstyp eller vad man ska säga och min personlighetstyp, så behöver vi nog varandras copingmekanismer. Mm. För att ibland så behöver ju du lägga dig i soffan och känna att så här, nu får jag bara ligga här och grina en stund liksom. Mm. Och det är okej. Mm. För att det är ju lite det narrativet som är, om man kollar i sociala medier, att det är mycket så här, om du känner dig ledsen och nere, typ, lägg dig en stund. Mm. Och jag är så här, nej för helvete, gör
man
inte.
Kommer inte upp igen.
Nej men för att jag kommer ju från det deprimerade hållet. Mm. För en normal sjuk person liksom, så tror jag att det kanske är jättenödvändigt.
Ett råd för alla högpresterande tjejer på något sätt.
Ja, men
håll
precis.
Käft och ligg ner och titta inte i din mobil.
Då är det som är din utmaning. Liksom. Mm. Men jag tror att när man som jag då har varit deprimerad så länge, så tar man ju till sig sådana tips och så här bara, men gud vad bra, jag får faktiskt ligga här för att det är bra för mig. Och man bara, nej, alltså det är verkligen inte det. För att du är liksom, om ditt grundläge är att ligga i sängen och må piss, då är det ju troligtvis inte det du behöver göra mer av, för att då hade du ju inte känt så fortsatt. Liksom. Nej.
Men samtidigt kan jag fatta också liksom provokationen av att man strugglar med att komma upp överhuvudtaget.
Ja, för i helvete.
Och
ja.
Att någon står och bara, gå ut och spring, så blir allting bra.
Men det är ju det som grejen, tror jag, att hjärnan då själv får för sig, hjärnan både som i Gustav Järnberg och allas hjärnor liksom, får för sig att skillnaden mellan att gå och lägga sig och gråta och kolla på Netflix och att ha ett bra liv är att du liksom ska upp och springa. Det är inte det som är poängen. Poängen är ju att du ska inte ligga där och gråta. Alltså så här, du ska göra någonting annat, men vi går liksom upp i 150 knyck och bara så här, ja, då är det dags att börja på en vegansk diet du då, så ska jag väl ut och ta det där halvmaran. Alltså att man, då sätter man så jävla mycket press på sig när ens utmaning, när man är i det stadiet, kanske handlar mer om så här, men som jag gjorde i början av min resa, då var det typ att jag så här, jag ska ta mig upp till fönstret en gång om dagen. Alltså så här att jag, och det var så svårt. Alltså det var så svårt. Och där tänker man så här, men gud, om det är så svårt, börja på medicin för i helvete. Det ska inte vara så, nej men alltså, det kan vara så svårt en period. Det kan inte vara så i flera år.
Nej.
Jesus fucking Christ. Alltså då är det så här, nej men då behöver du ju antidepp. Mm. Alltså så här, om du tycker att det är jobbigt att ta dig ur sängen en stund, ja, du är människa. Det känns så ibland. Om du känner så hur länge som helst och det är jättemörkt och du inte vill leva, nej, då
ja, men när det finns hjälp att få, men det är väl lite så här, ja, men
det är det som är
om du ligger
också,
i sängen,
det finns ju typ inte hjälp att få, det är så jävla
ja,
svårt.
Nej, men jag menar det finns antidepp, det finns alltså, det finns lösningar även om det är svårt att alltså, det är underfinansierat.
Antidepp kan man ju få. Ja. Det är ju bara så här, varsågod, och man bara okej.
Nej, men jag tänkte liksom att så här, ligger du i sängen och har hög feber, inte fan ligger du där och bara jag har så hög feber, så vidare runt i man. Men då tar du ju en jävla Ipren. Så det finns så enkla lösningar.
För det är det här som grejen, att det är så jag gör när jag har feber. Och det är det som är mitt problem som människa. Det är bara, det handlar liksom om motvikt på något sätt. Mm. Men kontentan är, alltså så här, för min del, det är inte så deppigt som det låter, det här med att jag har accepterat mitt mående. Det betyder inte att jag nu går med på att jag ska må piss resten av livet. Det betyder att jag förstår att jag kan må piss under delar av livet, och resten av tiden ska jag göra mitt jävla yttersta för att se till att det inte blir så. Och tyvärr så innebär det att jag måste röra på mig. Och det är så jobbigt. Men det är väl det jag får göra för i helvete.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Konsten att vara. Har du ett moment of the week?
Jag har ett moment of the week, ja. Och jag har faktiskt glömt att säga det. Så att det är lite så här, det är inte dagsfärskt. Men jag måste ändå säga det.
Okej.
Det är så här, va, att jag tycker ju om att köpa möbler. Jag hör hur alla flämtar efter andan där ute. Ja, det
vill
är
du, du
sant.
Har en reaktion på det?
Clara plockade upp sin mobil och började skriva något.
Nej, men jag kom på ett jättebra moment under weekend, så bara skriva ner det innan jag glömmer bort det.
Okej. Nej, men så jag budade hem en byrå på Bukowskis.
Och det ska ni veta, det är fina grejer. Nu vet inte jag hur många grejer. Jag tror inte Bukowskis finns i, det finns bara i Stockholm, eller?
Nej, det finns i Malmö också, i Helsingfors.
Okej. Jag hade helt fel. Det kändes väldigt stockholmskt.
Ja, det är ju väldigt
Östermalm.
det är ju en anrik auktionsfirma.
Mm. Och bara ordet anrik känns ju väldigt stockholmskt.
Ja, jag skulle aldrig bry mig om någonting som inte har en jävla pedigree. Inte ens en jävla hemsida.
Pedigree? Jag vet inte vad det är. Jag tror att det är hundmat.
Ursprung liksom. Ja, men pedigree betyder att man har stamtavla.
Ah, ja, just det.
Så det är därför hundar. Alltså, så. Mm.
Hundar och möbler.
Ja, exakt. Ja, jag har då köpt mig en byrå. Och mitt moment of the week är när jag och min kompis Helene åkte till Bukowskis utlämningslokaler i Hägersten en bit utanför Stockholm. Alltså det är i Stockholm, men utanför tullarna. Och hade dels världens mysigaste stund med henne. För att due to coronavirus så fick vi liksom inte stå inne och vänta. Det här var en av de dagarna när det var liksom så här minus 30 ute. Så vi fick stå ute en stund. Och de bjöd på kaffe, hade en sån här chic liten espressovagn utanför. Så fick man gå ja, så då fick vi stå och prata en stund, och det var så himla mysigt, för jag har inte sett henne på jättelänge, eller liksom sett henne live, för att man träffar inte så många människor nu liksom. Men ja, vi stod där och väntade en stund, drack vårt kaffe, tjötade gött, och sen så kom byrån på en liten rullvagn ut, och jag tog över rullvagnen, och när jag rullade den mot bilen så stannade någon som troligtvis var jätterik, för han hade en väldigt rik aura och en liten mops i famnen, stannade han liksom, och jag var så här, men gud vilken fin byrå, och jag var så här, tack. Och han bara, gud hur mycket gav du för den? Och så sa jag hur mycket jag gav för den, vilket var jättemycket.
Jag kan gå i god för att det var jättemycket.
Nej, men det var så mycket så att jag liksom tvivlade på det här köpet fram till den här sekunden när den här uppenbart rika människan sa till mig, den var värd det.
Den var värd det?
Han sa det.
Det är klart han tycker det, han är jätterik.
Ja!
För honom är det som att köpa en tisha på H&M.
Ja, kanske det. Kanske det. Men mitt moment of the week är alltså en delad första plats. För att så här, dels, jag fick stå med en kompis och prata jättelänge och ha det gosigt. Men också att en rik människa tyckte att jag hade köpt en fin möbel på auktion.
Men den är jättefin. Den är verkligen, den ser ut som en liten böna. Och den är, fast den är inte i storleken av en böna, utan den är jättestor. Men den är
det hade varit en så jävla dålig investering. Bara, det är en liten böna. Köpte en liten miniatyr.
Kidneybön formad och bara fin och rundad. Ja, den ser så fucking dyr ut också. Och det är så sjukt den så mycket. Att den ser ut som vad den kostar.
Jag älskar det. Nej, men den. Och den är så fin. Det är en av de roligaste bieffekterna av att så här, jag känner mig mer som mig själv nu igen och så. Att jag har fått så jävla god smak. Att jag så här, men du vet, jag chansar inte. Utan jag bara, det där blir fint. Mm. Den tar vi. Mm. Och så det har blivit många sådana där bra köp. Där jag bara, jävlar, fan vad bra.
Fan vad kul det är att spendera pengar.
Ja, det kändes riktigt gött faktiskt.
Nej, men alltså, jag satt ju senast nu när man fick lön. Eller när jag betalade ut lön till mig själv från mitt AB. och bara, hur mycket av det här ska vi spendera på Rodebjörs nya vårkollektion? Nej, men alltså jag vill ha allt.
Blev det då?
Nej, jag har inte, jag har inte köpt, gjort det. Jag köper aldrig... Nej, från Rodebjerg, jag köper på rean. Mm.
Och det är faktiskt så himla nice. Ska man köpa någonting, alltså dyrt, det är så värt att vänta till rean. Jag tycker det.
Och det är ett skämt att saker kostar så här 4995 för liksom en kavaj. Man bara, nej, den är i bomull. Precis som allt annat som också är billigt. Mm. Och jag accepterar det inte. Principiellt accepterar det inte, men jag kommer köpa det på rean.
Ta för dig.
Ja.
Vad har du för moment of the week?
Mitt moment of the week tänker jag speglar lite vad vi har pratat om i dagens avsnitt. Det handlar om träning och det handlar om mitt fragila mående för tillfället. Det är nämligen så att min syster skrev till mig för några veckor sedan och bara, Klara, har du sett att det finns hairspray workouts på YouTube?
I'm sorry, va?
Ja, men ser du, det är nämligen så att det finns koreograferade träningspass till hairspray-låtar på YouTube. Jag ska inte säga att det finns en uppsjö, men jag dansade till tre av dem. Jag tror att det kanske var 15... Nej, vänta. De två första var nog 10 minuter var. Och sen så en som var 5 minuter. Så 25 minuter.
Var det liksom en låt i taget då? Eller var det att det var flera låtar som ett medley?
Det var en tjej framförallt som hade de två 10 minuterna. Och hon hade typ alla låtar som ett medley. Så man körde kanske... 45 minuter, 45 sekunder, en minut på varje låt. Och så gick man igenom typ alla låtar. Och det här är ju helt otroligt för det första. Och att jag nästan skäms över att jag inte har hittat det här på YouTube tidigare. Sen var det också helt fantastiskt för att det är så enkla danssteg. Jag som inte kan koreografi om så mitt liv hängde på det, kunde ändå hänga med. Så enkelt är det. Mm. Men sen är det ju också någonting som jag insåg, och det är ju den här finallåten i Hairspray.
You can stop the beat. Mm.
Det är någonting där mot slutet. När Nicki Blonsky och Zac Efron kysser varann.
Mm.
Och jag tänkte att det kanske bara var när jag såg filmen att jag blev lite blödig. Men nej, det är tydligen när jag hör låten också. Och att jag bara hör slutet. Att jag börjar gråta. Så jag står där och gör mina jävla jazz hands och skuttar fram och tillbaka och bara känner att jag kan inte hålla tillbaka det. Här står jag och gråter. Och att det liksom, jag fick gå och dra ner persiennen, för jag står ju såklart i mitt vardagsrum. Och att jag bara, jo, det är så här, jag kan tåla att mina grannar ser mig dansa framför tvn. Till någon jävla 60-talsinspirerat dansnummer. Men de kan fan inte se mig gråtdansa. Är det här en kvinnlig version av att gråtrunka? Jag vet inte. Och gråta till Hairspray.
Alltså, och att det är just den låten också.
You can't stop the beat. Nej, för fan. Nej, jag har gråtit. Och
alltså,
ni hör
ju själva att det här är en gråtfest redan från början. Man hör det på beatet.
Ja, och du kan inte stoppa beatet. Och,
nej, för det... Like man and woman. On a Saturday night, någonting.
Ja, så att det var ju först, som det är finallåten i hela filmen, så var det finallåten i den här tjejen då som gjorde den här enkla koreografin. Och sen så hittade jag, och det var bara 20 minuter, jag tyckte det var lite kort. Så jag bara, men jag tar en till. Och då körde jag, det var som en Zumba-klass, fast det var You Can Stop the Beat-klass. Och så kör jag igenom den, och på nytt, vad hände på slutet? Vad hände 4,5 minuter in i den här jävla låten? Det är bara tårkanalerna bara öppnar sig. Och så bara rinner det. Och jag står där med fulgråt nyllet helt hopskrynklat som inte russin medan jag kör mina jävla... Så
har det alltid varit så här? Eller är det här någonting liksom som har arbetats fram i dig som någon så här pavlovsk effekt? Att du börjar gråta då?
Nej, jag blir ju lite blödig. På senare år blir jag ju alltid blödig i slutet på film. Jag kan ju bli blödig av reklam om det är riktigt illa. Men jag börjar nog inte gråta. Det är nog bara att jag är ett skört stadie i livet just nu. Mm. Och då kanske jag gråter lite mer grejer.
Ja, det får du göra.
Ja, så är det.
Så är det.
Men det kan jag varmt rekommendera. Jag kan länka i vår Facebookgrupp
alltså,
till och med.
Jättegärna,
ja,
gör det.
Det ska jag ska skriva ner att jag ska göra det, annars går det med bort. Men det var allting för den här veckan, Gustav.
Ja, det är det. Vi ska tacka våra patrons innan vi slår ihop butiken för idag.
Det ska vi sannoliken. Ska vi köra varannan?
Ja, det tycker jag att vi gör. Då börjar vi med Linnea Sivert som ger sin shoutout till sin tvillingssyster Sofie Sivert.
Och sen har vi Sofie Sivert som ger sin shoutout till sin tvilling Linnea Sivert.
Naturligtvis Humlan.
Vi har även vår goa Elinor Johansson.
Snälla Hampus Alexander.
Underbara Sara Perjons.
Godhjärtade Stephanie Cetina.
Fantastiska Knut.
Gudomliga Lollo Fett.
Lojala Joakim Gustafsson.
Och...
Kom igen nu!
Varför kan jag inte mer snälla ord? Vad är det för fel på mig?
Roliga
Isabel! Fan vad kul du är!
Åh, tack ska ni ha!
Ja, tack så jättemycket. Mm.
Och tack även till alla andra som ger oss pengar på Patreon som möjliggör att vi kan sitta i en jättetoppen studio som vi älskar.
Ja, oh, det är helt fantastiskt faktiskt. Men med det sagt så säger vi väl tack till everybody.
Yes!
Nu går vi hem och sover.
Tack till Helio för att vi får vara här och podda.
Tack till Helio.
Och även för er som fortfarande lyssnar. Vi förstår att det är många som stänger av podden. Nej, men jag ska bara lägga till.
Att, bara fortsätta
nej,
med
men det. Det här är ju fun facts.
Jag vill också tacka min mamma.
Nej, men det är ju fun facts för dem som nu faktiskt lyssnar sista sekunderna. Jag tror inte alla gör det.
Nej,
men
då
kan ju
ni,
du som lyssnar nu kan känna dig så utvald. Vi vill ju också säga att vi har teamat upp med vår gamla klippare Davva.
Nej, men alltså...
Och det här är ju det bästa som kunde hända. För vi tyckte jättemycket om Jessica som vi har shoutoutat tidigare som klippte vår podd. Men vi slutade ju med Davva för att vi slutade på Nent. Men nu har vi fått tillbaka Davva och vi är så glada.
Oj, så himla glada. Välkommen tillbaka Davva.
Shoutout till Davva.
Fan vad nice.
Ja, det är riktigt, riktigt nice.
Blessed.
Och jag tror att de som är våra hardcore fans som lyssnar hela vägen hit, de kommer också tycka det är nice. För de vet att vi har shoutoutat Davva förut.
Ja.
Men det var allt vi hade att säga den här gången.
Ja, det var allt. Nu lägger vi på.
Hej då!
Hej då, puss! Konsten att vara, 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 konsten att vara. Konsten att vara. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.